Men har man haft en kris och tvingats säga hur det är, vad är problemet, vad gör mig arg, vad skulle jag vilja ha av dig, och ha arbetat på saken, gå i terapi och konfrontera också sina egna skavanker och försöka göra bättring, då tror jag man i det långa loppet kan vinna på den där krisen, precis som det här paret intygar. Hjärtligt välkommen till relationspodden Norrena och Frans. Vi är uppe i 378 avsnitt nu, Hanna. Och vi har ju pratat om skilsmässa många, många gånger i den här podden. Men det är en vinkling som vi tycks ha missat.
Ja, och glädjande nog har lyssnare 47 skrivit in om just det här. Det skulle vara intressant om ni fick in brev av par som har tänkt separera men lyckats fixa sina problem. I vår närkrets så finns det flera som har tagit sig förbi de stressiga småbarnsåren och hittat tillbaka till varann fast de hade det ganska svårt ett tag. Vi har också varit i den här situationen och för ett år sedan så började vi gå i terapi. Jag fick genast i början frågan att, nå, hur länge tror du att du ännu kommer att vara i den här relationen? Och jag blev förbluffad och kunde inte svara. Men idag så vet jag precis vilka saker som vi behöver arbeta på för att relationen ska hålla ihop. Vi har insett att de där sakerna som en gång fick oss att bli kära i varandra fortfarande finns kvar. Och vi väljer aktivt varandra varje dag, skriver lyssnare 47.
Det här tycker jag är en jätteintressant fråga, för att ofta pratar man ju om det där att nu får det vara nog och nu ska man dumpa skiten, eller nu ska vi se om vi överhuvudtaget har någonting att kämpa för och så här. Så att just få in brev av de här paren som var 5 före skilsmässa, kanske till och med hade skickat in papprena redan, men sen på något sätt lyckades vända skutan och kanske rent av är lyckliga idag. Det är ju väldigt intressant, men finns det många sådana par utom de här som skrev det här brevet?
Ja, tydligen finns det, för då vi ställde frågan till er så fick vi in några uppmuntrande berättelser. Och jag tänker att ifall du som lyssnar kanske är just i den här situationen, tänker att åh nej, finns det någonting att klamra sig fast i här som Rose på den här dörren i havet?
Vi pratar Titanic isberg nu.
Ja, för alla är yngre. Ja. Alltså, du tänker att du är Rose och du tänker att det finns ingen hopp för mig. Så kanske det ändå finns en liten livbåt någonstans. Och så ropar du, come back! Come back! Och så kommer det tillbaka och så klarar du dig. Så kanske vi skulle kunna ta och rädda några äktenskap från ett säkert haveri idag.
Ja, om det är värda att rädda. För det är de ju kanske inte alltid. Här har vi till exempel Hen 52 som skriver lite cyniskt. Rädda och rädda. Vi fortsätter väl att nöta på varandra. Det är enklast så. Det var veckans mest romantiska brev, men hoppas att det funkar.
Ja, kanske vi tar något mer uppmuntrande istället.
Vi kan ta Mimmi 44 som skriver så här. I vårt fall så hamnar vi i den där klassiska småbarnsfällan med traditionella könsroller som liksom kröp sig på utan att vi ens riktigt märkte det. För vi hade ju haft helt andra planer på förhand. Vi fick 3 barn på 5 år. Jag som hade haft lågavlönade snuttjobb, jag stannade hemma med barnen. Och min man som hade högre lön jobbade häcken av sig eftersom vi också köpte ett stort hus mitt i kaoset. Smart, inte sant? Vi var ju båda helt slut. Han av att jobba och stressa över pengarna. Jag av att dra nästan hela lasset där hemma. Och båda kände sig ouppskattade och skilsmässan var faktiskt väldigt, väldigt nära. Men krisen gick om. Jag fick ett deltidsjobb som jag tyckte väldigt mycket om och som gav mig energi. Barnen blev ju större och vardagen blev jämnare. Och dessutom fick ett av våra barn en diagnos. Ingenting allvarligt, men det var ju ändå omtumlande i stunden. Och det här fick oss att fundera lite på våra prioriteringar. Vi värderar numera att vara tillsammans hela familjen högre än att bli färdiga med renoveringen i vårt hus till exempel. Jag menar, väggar kan man ju måla senare. Det vi lärde oss var att det är viktigt att prata om hur man känner och inte genast bli sårad om den andra kritiserar någonting. Så man kanske till och med kan säga att vi som par blev starkare och klokare, fast det nog var väldigt jobbigt där i ett skede, skriver Mimmi 44.
Ja, jag blir helt slut bara på att höra allt det här. Ja, Mimmi 44, ni är nog riktiga troopers som tog er igenom det. Och jag tror att det var kanske också hemligheten att ni tog er igenom det och ut på andra sidan. Och sen kunde se att okej, det här är var vi är nu, vad ska vi göra åt det här? För att det är nog ofta småbarnsåren som brukar vara den tiden då man sen ändå går skilda vägar, då man inte håller ut. Och man bara vill ha, man vill ha en lättnad i någon form. Och det, eftersom barnen redan finns där, då kan man inte dumpa. Så tänker man, om jag dumpar den här partnern, då kanske det blir lite lättare då. Åtminstone en mindre som ska ha någonting av mig.
Mm. Och tre barn på några år. Det är, jag menar, ett barn, det är ju happy clappy. Två barn börjar vara en utmaning och tre barn är ju fullständigt kalabalik.
Ja.
Så att jag kan mycket väl förstå att i ett sånt skarpt läge så är det lätt hänt att de vuxna i familjen lite tappar bort varandra. Eller att det kanske blir så många problem som ska lösas hela tiden att det nästan blir lite en sån här tävling. Att vem har gjort mest? Vem har uppoffrat sig mest? Vem lider mest av oss nu då?
Mm.
Och att på något sätt kunna inse att nej, det kommer inte att bli 100% rättvist det här. Men vi agerar ju som ett team nu här. Vi måste försöka kämpa på och så ser vi hur det går. Och som de här intygar här, det gick ju liksom lite om med tiden. Att det här är ju en fas när barnen är små och det är fullständigt kaos. Det blir lite lättare sen helt automatiskt. Och då är det ju bra om man fortfarande tycker om varandra.
Mm. Jag tycker också det som Mimmi skriver här på slutrakan, att vi lärde oss att, det, liksom att man har den där familjetiden, att det är viktigare än till exempel måla väggar. Och sen just att prata om hur man känner och inte genast bli sårad om den andra kritiserar någonting. För det är ju ofta det att båda är slut och båda känner att jag har gjort mera och alla, man känner att man får ingen uppskattning och så här. Så då blir ju alla kommentarer blir ju som såna pisksnärtar.
Och där kanske man också måste bli bättre på. Det här tänker jag, nu tänker jag, det här ur ett personligt perspektiv. Det här med att välja situation för att framföra kritik till sin partner, det är också ganska viktigt.
Mm.
Att man kanske inte då börjar komma när någon är helt slut, rasar hem, staplar sig upp till ytterdörren och är helt borta. Att man inte just då säger att, men du sa ju att du skulle köpa det här och det här. Och nu är det
ja.
Har du svarat på det där Vilma-meddelande?
Ja.
Du sa att du skulle lova. Att man kanske lite är sådär att, när det är lite lugnt då, båda är ganska nöjda och man sitter i tv-soffan och slappnar av, att man kanske då säger att vet du, vi måste bli bättre på att svara på de där Vilma-meddelandena, att vi har ju missat flera nu, hur ska vi göra?
Ja, nej men precis. Försöka ta det. Choose your battles och välja också när man tar upp dem.
Nästa brev kommer från Molly, 48 idag.
Ja, Molly skriver så här. Vi var väldigt nära skilsmässa för några år sedan och vi bestämde oss för att försöka igen. Många gånger. Vårt äktenskap var on-off i flera år och jag gick alldeles sönder av det. Jag försökte bättra mig och reparera för han tyckte att allt var mitt fel. Men sen märkte jag allt mer att det bara var jag som försökte. Vi hade en bättre period och sen så fick jag faktiskt ett anonymt brev om att han hade ett annat förhållande vid sidan om. Så jag konfronterade honom och han erkände. Och då kände jag att det fick lov att räcka. Jag har nu äntligen börjat återhämta mig från de här psykiskt svåra åren och inse hur skönt det är att vara singel och bara rå om mig själv och mina barn som båda blev med mig. Ingen psykisk stress som ständigt hänger över mig, intygar Molly, 48, idag.
Ja, det där är ju nog faktiskt väldigt knepigt det där. Jag tycker att det här det stormar i ett äktenskap, det är nu en sak. Det behöver inte nödvändigtvis vara så för evigt. Och man kan säkert reparera både det ena och det andra. Men det går inte om det bara är den ena som är beredd att kämpa medan den andra är sådär. Men om du slutar att göra si och så, då blir ju allt bra. Och jag behöver ju inte ändra på någonting så jag tänker inte ens försöka.
Mm.
Då är det nog ganska låst läge då.
Ja, jag tycker Mollys brev här kan vara lite som ett avskräckande exempel. Alltså jag såg en sån här video på som en dag som jag tycker passar väldigt bra in som en liten liknelse i det här. Och där var det en kvinna som hade en sån här plastlåda framför sig som var kanske en 20 cent bred ungefär och en sån avlång plastlåda. Och sen så hade hon en mattallrik och så försökte hon få in den där tallriken att rymmas i den där lådan. Och idén där var det att den här tallriken ryms in i lådan bara om hon lagade den i flera bitar. Och hon gjorde den där jämförelsen då med att då hon slog sönder tallriken så den gick i tre bitar. Då gick den in i lådan. Och det här kanske är lite samma också just med en relation. Att ibland så måste man ha sönder sig själv för att rymmas in i lådan. Och om man måste göra det så då är det inte rätt.
Nej.
Hänger du med där liksom? Att man måste ha en låda som är tillräckligt stor så man ryms in i den helt bekvämt. Att man kan inte liksom våldföra sig på sig själv och slå knut på sig själv i all evighet.
Nej,
för
precis.
Att passa in i formen.
Jag kommer aldrig att rymmas i den här lådan.
Nej.
Utom om jag gör mig själv illa. Nej, men absolut. Det är en väldigt tydlig och klar liknelse. Och väldigt sann. Det tror jag absolut. Jag menar, kanske lådan kan göra sig lite större.
Ja, beror på hur hård plast den är gjord.
Hitta en låda som är lite flexibel.
Ja.
Elastiska lådor av silikon.
Vi ska fortsätta med några konstruktiva tips och kanske lite uppmuntrande historier.
Jag och min man har varit tillsammans i 16 år. Vi blev tillsammans när vi var väldigt unga och för några år sedan hade vi en kris. Orsaken var att vi båda hade varit otrogna, men det var nog egentligen bara toppen av isberget. Vi var småbarnsföräldrar, vi hade nyligen renoverat en lägenhet, vi hade nog tappat bort både varandra och själva som individer. Och jag tänkte ju att den här krisen var slutet, men min man ville absolut inte. Och utan hans envishet skulle vi inte klara av det här. Kompromissen blev parterapi i ett helt år. Vi fick den faktiskt gratis via kommunen. Och det krävdes mycket jobb och gör det fortfarande. Men vi är klokare än tidigare och vi tar inte varandra för givet. Vår största lärdom är att vi måste satsa på varandra i vardagen. Se och lyssna på varandra och våga ta de tuffa diskussionerna även om det är jobbigt. Kommunikation var och är vår akilleshäl, men vi är medvetna om saken och vet hur vi borde göra för ett starkare förhållande. Vi har också satsat mera på närhet och sex. Jag tror det har varit en viktig faktor för att hitta tillbaka till varandra. Signaturen, inte det lätt, men det är värt det ändå, 34.
16 år, det är en lång tid att vara tillsammans. Och inte så konstigt heller att det dyker upp en kris. Mm. Då, och speciellt om man har blivit tillsammans när man var väldigt ung, så är det ju också en mognadsprocess. Jag tänker att det här säkert var mer eller mindre oundvikligt att det måste ske. Åtminstone någon typ av kris, inte att båda måste vara otrogna, men att i något skede så måste man liksom stötas mot varann ordentligt för att sen inse att om vi vill ha det här så då måste vi lite slipa kanterna.
Ja, det är också intressant att hon var ju liksom redan beredd att ge upp. Men mannen var envis med det här att det finns någonting kvar här som är värt att kämpa för och värt att vi ska försöka hitta tillbaka till varandra. Och att hon sen kanske också kände att men vi ger det ett försök. Parterapi i ett år, duktigt jobbat. Alltså, det känns ju sådär som, ibland pratar man ju om terapi som att man går dit och så fixar någon annan problem för en. Och så är det ju verkligen inte. En terapeut är ju mera den som förklarar hur mycket jobb man faktiskt kommer att behöva göra för att fixa sig själv. Men leder en i rätt riktning och kanske ställer svåra frågor och tvingar en att fundera på sånt som man hellre skulle skjuta undan.
Ja, och att det inte, och se till att det inte urartar nu helt totalt. Och kanske kan för en, eller se till att den här diskussionen blir någorlunda balanserad. Alltså, jag vet inte vad det är det där med att ofta män har ett sånt grymt motstånd till att gå i parterapi. Och det verkar som att många män tänker att ja, men att där är det ändå någon som bara kommer att bekräfta det vad du redan tycker.
Mm.
Och, sådär. Och det är ju inte det som det är frågan om, utan en bra parterapeut så ska ju vara opartisk och kunna se var det här problemet ligger och få båda att inse sin egen andel i det.
Och få båda att tala. För jag tror det är ganska vanligt i många par att den ena är den som pratar och uttrycker sina känslor och den andra är den som är så att ja, just så. Hellre håller tyst, det blir en obalans redan där.
Ja, du har säkert rätt. Ja. Men vi gör som
vi
säger.
Vi gör som du vill så blir det ju bra då, inte sant? Att man blir i en sån här fruktansvärt låst situation där den ena martyrar och den andra är frustrerad. Men vad otroligt fint att läsa att det här fungerar och att det faktiskt känns bättre och att ni till och med har lyckats komma vidare från otrohet och att ni kanske också då ser den där otroheten för vad det var. Det var liksom ett symptom eller en följd av att ni hade det ganska kämpigt i parförhållande. Inte att ni egentligen ville vara med det där andra istället. Utan att det blev på det här sättet och ni, till och med det har ni lyckats ta er vidare från med hjälp av en parterapeut. Så kan man annat säga en bra jobbat.
Och bra jobbat parterapeuten. Följande brev kommer från signaturen Tillsammans 55 och här står det så här. Jag tror att många äktenskap går att rädda. Ifall det beror på småbarnsår som i läsarens brev, då är det konkreta saker som går över i något skede. En annan kategori är då någon ska skilja sig från partnern för att de egentligen vill skilja sig från sig själv. Det vill säga att man av olika orsaker inte står ut med sig själv. Jag har sett det här hos vänner som har skilt sig och jag har också själv en make som krisade och skulle skiljas. Vi fick hjälp av en bra terapeut som såg det här och påtalade. Hon sa också att inget av de par som hon har haft med den här problematiken har skilt sig då partnern har kommit till rätta med sig själv. Att sen få en person att förstå att problemet är den själv, det är inte lättaste. Det är klart att vi hade problem och att jag inte heller var oskyldig. Hos oss mådde partnern dåligt för att jag inte var kärleksfull. Tyvärr ett bottenlöst hål då man inte har självkärlek. Och det tog ungefär ett år innan han kunde lyfta sig själv. Jag fick jobba med att stå vid sidan om och se att det fanns inte någonting jag kunde göra. Eller att det inte spelade någon roll om jag skrek eller var kärleksfull. Skriver tillsammans 55.
Och jag tycker det här är en väldigt viktig poäng som jag faktiskt måste erkänna att jag känner igen mig i. Jag ska inte börja nu breda ut mitt eget äktenskap så jättemycket här i detalj, men jag har ju varit gift i, jag vet inte hur länge jag har varit gift, men vi har ju varit ett par i liksom långt över 20 år. Så det är ju klart att det har krisat ihop sig lite emellanåt. Inte sådär jättedramatiskt, men lite grann. Jag tror det är väldigt normalt. Och de gånger som vi har haft det som kämpigast har det nog nästan alltid varit på grund av mig. Eller att jag har haft en depression eller jag har haft något issues med någonting. Eller jag har varit missnöjd med mitt jobb eller nervös för min karriär eller någonting sånt här. Och när man sen mår dåligt eller är osäker i sig själv, då kan man ju få för sig att nej, men det beror nog på äktenskapet. Och så här efteråt så har jag insett att men inte var det ju det. För att nu råkar ju ha en man som är otroligt stabil. Han tuffar liksom på och är ganska sällan så här varken väldigt arg eller väldigt på något sätt så där överivrig. Utan han är en sån här lugn och sansad typ, medan jag är den där som liksom det är höga berg och djupa dalar. Och det här behövde vi faktiskt också lite hjälp med att förstå. Att vi sänder på lite olika frekvens, men vi möts ju väldigt ofta och det går ju bra. Bara han förstår lite det där att oj, nu är hon tydligen deppig. Hur mår man när man är deppig? Vad mår man behöver? Så han måste lära sig det. Och jag måste påminna mig själv om det här att det är ju faktiskt nu mig själv jag måste reparera först. Och inte tro att allt skulle lösa sig om vi skulle göra något dramatiskt med vårt äktenskap. Så jag tror att den här brevskrivaren här har alldeles rätt.
Mm. Ja, men absolut. Och jag förstår ju det bra då man konkretiserar det på det där sättet. Det är ju alltid lättare att skylla på den andra. Det var någon som brukar säga att då du pekar på någon annan så är det det här ena fingret som pekar på den personen. Men tre fingrar så pekar faktiskt mot dig själv.
Jag testar här. Jag testar också. Dumme pekar rakt upp i taket. Ja. Det är ju också bra.
Ja, men tre fingrar så pekar mot dig själv och det är en ganska bra påminnelse. Och just som den här brevskrivaren också var i en situation där partnern hade en kris och det var ingen skillnad hur mycket kärlek man öste i det där hålet. Det hjälpte inte. Eftersom Nej. Den personen, den där partnern måste känna att han var tillräckligt i sig själv och börja må bättre. För att man kan inte fixa någon annan.
Men det här är ju precis detsamma som vi har varit inne på i, var det kanske vårt klimakterieavsnitt där det var någon som sa att hon skilde sig för att hon trodde att hennes äktenskap var kast och så insåg hon att det var ju faktiskt bara att hon var i klimakterie.
Ja.
Och på något sätt så allt genom helt andra linser än vanligtvis. Så jag menar, när man inte är riktigt 100% sig själv, då kan man ju också göra förhastade beslut. Och då kan det ju hända att man säger att jag vill skiljas fast man kanske egentligen inte vill det. Och det kanske inte egentligen har varit parförhållande som är den stora stötestenen. Ja. Men det är ju inte speciellt roligt för en partner att stå bredvid heller och vara så att, oh gud, vad händer? Vad kan jag göra? Nej, jag får nog bara se om det går om och försöka supporta och vara vänlig. Hemskt att leva med någon som mår illa och kanske rasar och gråter och anklagar en fast man inte har gjort någonting illa.
Ja, och det är klart att det finns en gräns för det också.
Mm, absolut, hur länge man ska behöva finna sig vad som helst.
Nej.
Nästa brev kommer från en lyssnare som också lyfter fram en helt värdefull poäng. Nämligen det här med att det beror ju lite på vad den där krisen går ut på också. I det här brevet så står det så här. Jag har varit gift 2 gånger och i båda äktenskapen hade kört ihop sig efter några år. I mitt första äktenskap gjorde vi varandra illa, inte fysiskt men ändå. Han var svartsjuk och kontrollerande och jag reagerade med trots och ilska istället för att försöka gå till botten med varför han var så osäker och jag så snabb att sparka bakut. Vi försökte hitta tillbaka till varandra men det fanns inte riktigt någonting annat än bitterhet och anklagelse kvar till slut. Med min nuvarande man har kriserna mera handlat om att vi är så olika. Jag blir irriterad av att han är en sån filbunke och han blir förskräckt av att jag är så impulsiv och otålig. Och jag är den som ryter och morrar när jag är arg. Han undviker konflikter in i det sista. Men det här känns som saker man kan arbeta med, för vi vill verkligen vara tillsammans. Så vi har också gått i parterapi några gånger och det var bra eftersom terapeuten såg till att vi båda talade, inte bara jag. Terapin påminner oss om att vi har otroligt mycket gemensamt, sånt vi lite glömmer bort eftersom vi har så olika lynne. Vi har ju samma mål, samma värderingar och vi älskar verkligen varandra. Numera försöker vi kompromissa och jag har till och med börjat uppskatta våra olikheter för vi kompletterar ju varandra. Signaturen gasen och bromsen.
Är det du som har skrivit det här brevet, Eva?
Det skulle kunna vara. Hög igenkänning.
Ja, nej, jag tycker att det låter som att den här personen har varit med om lite samma sak.
Jag har inte varit gift 2 gånger. Men jag har ju också väldigt dåligt minne, så kanske jag har varit.
Du har inte. Jag minns Stellan. Det. Jag minns. Du har inte varit gift 2 gånger. Ännu.
Nej, vi ska hoppas att det inte blir så heller.
Ja.
Men det här tycker jag faktiskt är mycket riktigt det här. Jag menar, om den där krisen har gått ut på att man faktiskt har skadat varandra, man har sårat varandra, man har utnyttjat varandra. Det är ju inte så där att man så där bara kommer ifrån det. Men om det mera har varit i fråga om att vår kris var att det var väldigt trist där i några år och allt handlar bara om barnen. Det är ju någonting som jag tror man kan arbeta sig vidare ifrån. Så stor skillnad här på kris och kris.
Ja, och sen det här att man lär sig att förstå hur den andra fungerar. Eftersom man kan inte förändra någon annan så måste man bara liksom acceptera det och gilla läge. Eller dumpa skiten.
Mm, precis.
Ja.
Signaturen Emma ställer dock en fråga som jag lite blev att fundera på. Vi ska se vad vi kommer fram till. Så här skriver Emma. Jag tror, eller faktiskt jag vet, att man nog kan hitta tillbaka till varandra, men jag tror inte att det kan bli helt som förr om man en gång har tänkt skilja sig. Jag tror att problemen ändå finns kvar och att känslan av otrygghet sätter sig någonstans i undermedvetandet. Den där oskuldsfullheten och självklarheten i att det är vi mot världen, den försvinner. Och man kan nog ha det helt bra, men det blir aldrig samma sak. Mm.
Ouch.
Vad tror du om det?
Jag har varit kanske lite på samma linje. Jag tror att det ligger någonting i det där faktiskt. Men det beror ju helt på relationen också. Men jag tror att om någon sån här grundtillit har rubbats ordentligt så tror jag att det är svårt att komma tillbaka från det liksom helt och hållet. Jag tror att man kan ha det helt bra nog. Men jag förstår nog det där att det kan finnas ett, sån här, ett litet frågetecken som finns kvar. Eller vad tycker du?
Jag tänker också att om personen som man hade tänkt leva tillsammans med resten av livet ända säger till en att jag vill inte vara med dig mer, jag vill att vi skiljer oss. Och fast den här personen sen ändrar sig så tror jag nog den där rädslan kan sitta kvar att tänk om det här händer igen.
Jag tror jag skulle ha lite svårt att lita på den här personen så det är helt fullt ut. Att okej, att, men den är här nu för att den gillar det huset vi bor i.
Ja, precis. Eller för att jag nu duger och jag håller på något sätt markservicen i skick.
Ja.
Så att därför, men att tänk om han eller hon eller hen ångrar sig igen och vill skiljas på nytt.
Ja, att lever vi på lånad tid.
Ja, men å andra sidan, om det har varit en ömsesidig grej, båda har insett att nu har vi det väldigt skumpigt i den här relationen just nu. Men vi vill jobba på saken och vi vill försöka styra upp det. Om man klarar av det, då tror jag nog att det kan vara stärkande också. Hade vi inte fått in ett brev om just precis ett sånt upplägg?
Ja, och det tycker jag kanske vi behöver ha här för att inte nu alla ska tappa modet helt och hållet. För signaturen Nykär 47 har skrivit veckans brev enligt oss och här kommer det lite goda nyheter. För oss så blev parterapi en vändpunkt. Vårt förhållande hade nämligen varit halvdåligt en längre tid på grund av mina sjukdomsperioder, småbarnstiden, brist på tid med varandra och att vi ständigt hamnade i gräl som vi inte lyckades lösa. Vi är väldigt olika som personer med olika sätt att uppleva och reagera på saker och vi lyckades sällan mötas. Jag försökte flera gånger föreslå terapi men min man var inte med på det. Vi gled mer och mer isär och min man sökte sig till en annan kvinna. Och då det här uppdagades så krävde jag att vi gick i terapi eller så lämnade jag honom. Och det blev faktiskt en överraskande positiv upplevelse för oss båda, trots att det såklart var jättejobbigt mellan varven. Ganska snabbt så kunde vi konstatera att vi nog fortfarande älskar varandra och vill fortsätta relationen, men nu med helt nya verktyg. Vi lärde oss förstå varandra på ett djupare plan och kunde närma oss varandra. Och det här är nu ett år sedan och vår relation mår mycket bättre. Jag kan i efterhand tycka att vår kris var det bästa som har hänt med vår relation. Utan den hade vi knappast sökt hjälp och hade med största sannolikhet varit skilda idag. Så heja parterapin, skriver Nykär 47.
Nykär i egen gobb. Vad härligt.
Ja.
Nej, men faktiskt, som kontra här till Emmas frågeställning, det här paret säger ju att krisen så här i efterhand var det som räddade dem. Att det behövde bli riktigt dåligt. Det blev till och med en otrohetsaffär och riktigt, riktigt frostigt däremellanåt för att de skulle inse att nu är det allvar. Nu kommer det här ta slut om vi inte båda arbetar på saken. Och då fick hon till och med sin man till terapi fast han var lite bångstyrig.
Ja, ja. Och jag tror nog att rädsla också kan vara ganska effektivt, ja. I sådana här situationer att man inser att medan man är i en relation så att man tar den för given, som vi alltid säger, och så där. Man surar nu på där och hasar runt och så tänker man att ja, men den här personen finns ju ändå alltid där, och sen är det sist att nej, nu orkar jag inte med det här mera. Och sen när man säger shit, att du menar faktiskt allvar.
Precis, och då kan en kris vara ett sådant utropstecken att oj, nu blir det drama här. Nu måste vi faktiskt göra någonting. Nu har vi ett problem här som måste lösas. Och då undviker man kanske den där andra ganska vanliga skilsmässohistorien. Det där med att ja, vi levde nu där och sen när barnen hade flyttat ut så insåg vi att inte gräla vi ju, men inte prata vi ju riktigt med varandra heller. Så att det var liksom ingenting kvar och då skilde vi nog oss sen för att inte visste vi riktigt varför vi skulle fortsätta.
Mm.
Men har man haft en kris och tvingats säga hur det är, vad är problemet, vad gör mig arg, vad skulle jag vilja ha av dig? Och ha arbeta på saken, gå i terapi och konfrontera också sina egna skavanker och försöka göra bättring. Då tror jag man i det långa loppet kan vinna på den där krisen, precis som det här paret intygar.
Ja, och jag tror nog att det kräver parterapi också att komma över en otrohet. Det tror jag nog. Alltså jag tror att det är svårt att om det är bara den ena som har varit otrogen. Vi hade ju också ett brev här där båda hade varit otrogna.
Du tänker att det är jämnt skägg då?
Ja, men då är det...
ingen har rätt att vara mer bitter än
nej,
andra.
Nej, men att här finns det liksom en obalans som också kan vara ganska svår att navigera. Så att hatten av för att ni lyckades vända den här skutan.
Ja, precis. Hör ni, lärorikt avsnitt igen. Vad har vi nu alltid egentligen lärt oss? Vi har lärt oss att terapi tycks nog vara patentlösningen på det mesta.
Mm.
Och jag tycker att det där är också en bra grej att komma ihåg att målet med parterapi behöver ju inte alltid vara att man ska hitta tillbaka till varandra. Ett riktigt bra mål med parterapi kan ju också vara det att man faktiskt skiljer sig men att man känner att båda fick säga sitt. Om man har gemensamma barn så kan det ju också hjälpa till att man får en lite stadigare plattform att stå på när man separerar.
Ja.
Att man faktiskt förmår diskutera med varandra för barnens bästa.
Ja, att man kanske också kan gå vidare snabbare, att man inte blir att älta och fundera och ha sig.
Mm, precis. Ja. Så terapi, och som en här skrev, kan till och med vara gratis. Liksom, ta reda på, det finns stödformer, det finns församlingar, kommuner. Det här varierar jättemycket beroende på var man bor. Men terapi, parterapi är inte bara för dem som har väldigt mycket pengar.
Nej. Och sen alla ni gubbar där ute nu som är sådär att vad skulle jag få dit och vet du, vädra min smutsiga bykot. Ja, vädra min smutsiga bykot en främling. Så det kanske är det som du behöver göra, för åtminstone här så hade vi ju många, om inte liksom alla, som sa att det var parterapin som var räddningen. Så att kanske där också ta skeden i vacker hand och åtminstone ge det en chans.
Om någon föreslår hur skulle det vara med parterapi, överväg det. Säg inte genast nej för bövel. Ja. Så där som gubbar säger.
Ja, de säger så de man föreslår parterapi.
Så säger jag.
Nej för bövelen.
Det är default-reaktionen. Men,
men sen kanske man funderar, men de sa ju nog i och för sig det där. Ja,
att det kanske till och med skulle kunna funka.
Ja.
Hörrni, tusen tack. Jag blir alltid så glad och smickrad av att ni skriver så personligt och privat och uttömmande och klokt till oss. Det är en ynnest att få läsa era brev.
Mm. Vi hörs igen om en vecka. Då blir det avsnitt 379. Vad ska vi hitta på då? Det vet vi inte ännu, men vi får se nästa vecka. Vi hörs då. Ha det bra. Hej då.
Hej, hej.